Blir det närundervisning eller blir det åtminstone delvis distansundervisning i skolan i höst, och hur förberedda är man inom skolväsendet? Det ska vi tala om i slaget efter 12 idag. Jag heter Filip Sten, välkomna. Vi har med oss Inger Nabb som är rektor för Vikingaskola i Vasa. Välkommen.
Tack.
Och så har vi också med oss Emilie Jäntti som är förbundsordförande för Finlandssvenska skolungdomsförbund. Välkommen.
Hej, tack.
Samt Kurt Torsell som är direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning vid Utbildningsstyrelsen. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, vi börjar med Inger Nabb, rektor för Vikingaskola i Vasa. Där börjar läsåret i övermorgon fredag. Inger Nabb, hur känns det nu så här inför höstterminens start?
Det känns spännande, men ändå upplever jag att vi har hunnit och kommer ännu här både idag och imorgon att med personalen gå igenom det vi tolkar de direktiv som vi har fått från Vasa stad. Och det är klart att det kan ändra väldigt snabbt, så att vi får ha plan A och B och kanske till och med C.
Så där i korthet, hur ser direktiven ut och hur skiljer det sig från ett, vad man nu ska kunna kalla ett normalt år?
Det är klart att den här, givetvis har vi väl alla år pratat hemskt mycket om handhygien. Ofta är det ju när skolan börjar så finns det den här orsaken. Det är en sak. Det är klart att vi också överväger hur vi ska kunna hålla grupperna isär men ändå kunna fullfölja en läroplansenlig undervisning. Kanske lite mera arrangemang kring att man inte har klassuppsättningar med saxar, utan se till att alla elever har egna saxar, egna färgpennor och sånt här, så att det inte blir det här delande av materialet. Det är mycket sånt praktiskt.
Precis. Emilie Jäntti, du är ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund, och ni representerar ju då lite äldre skolelever ungefär från högstadiet och uppåt. Hur ser du på höstterminen och de utmaningar som den här coronasituationen för med sig?
Ja, det ger ju mycket utmaningar såklart. Vi hoppas ju starkt från FSS del att studentskrivningarna till exempel kan ordnas i så mån som möjligt, så normalt som möjligt. Det var ju väldigt stor stress för vårens studenter där med de skrivningarna. Och ja, vi hoppas ju att de människorna som kände att våren blev lite efterhalkande, att man kanske inte fick tillräckligt med stöd, att de eleverna och studerande nu när man kommer tillbaka till skolan, att man känner att man får det stöd man behöver.
Kurt Torsell, i våras så blev ju skolväsendet tvunget att agera mycket snabbt och ställa om till distansundervisning. Nu med erfarenheterna från vårterminen och någon månad tid att planera, hur annorlunda är läget nu jämfört med i våras?
Jag tänker så här att man har ju de erfarenheterna man har fått från våren, och det finns olika forskningar och utredningar, bland annat Tampereen yliopisto och Helsingin yliopisto, så de har gjort en sån här publicerat sån här förstahandsresultat att vad våren ledde till, så det hoppas jag att man ute i kommunerna har läst och bekantat sig med. Och sen förstås att vi hoppas ju att man skulle kunna börja skolåret i så normal ordning som möjligt. Nu har vi ju vissa regioner som har förhöjda konstaterade smittor, så där får vi se hur det ser ut. Men att precis som det sades här tidigare, så tror jag att vi kommer säkert nog att vara tvungna, åtminstone i vissa regioner och i vissa skolor, att skrida till plan B. Men att ska vi säga lugnt hoppfull inför skolstarten, tänker jag att det ser ut som.
Ska man tolka det som att tröskeln att övergå till distansundervisning, är den högre eller är den lägre nu än i våras?
Jag tror ju att eftersom det är ju smittskyddsmyndigheterna i respektive kommun, sjukvårdsdistrikt eller i region som ska göra den här bedömningen, så det är ju liksom en medicinsk bedömning av att kan man fortsätta i normala utrymmen och med normal undervisning, och om då medicinska expertisen säger att man inte kan det, så då har skolorna och utbildningsanordnarna sina planer som man skriver till då, att stänger man hela skolan, stänger man halva skolan, kommer man att ha vissa årskurser. Så det är då sen den här pedagogiska lösningen som hör utbildningsanordnaren till, medan medicinska bedömningarna hör läkarna och sjukvården till. Men det är ju ett samarbete ute i kommunen att hur man får det smidigast att rulla. Så jag skulle säga så här att främst är det smittoläge i regionen och den plats där skolan ligger som avgör.
Mm. Inger Nabb i Vasa och i Vikingaskola, hur snabbt kan ni reagera om det då kommer påbud att nu ska det ställas om till distansundervisning?
Ja, vi kunde ju reagera ganska snabbt i våras också, och det ska väl kunna gå på samma sätt att ställa om. Men jag hoppas givetvis att det inte ska bli så, utan att vi ska kunna genomföra undervisningen som närundervisning. Och sen får vi se hur det utfaller.
Det har ju talats om alternerande distans- och närundervisning som en möjlighet, men bland annat Lärarförbundets Inga Damlin sa i en Svenska Yle-intervju att det är ohållbart att ordna när- och distansundervisning samtidigt. Vilka utmaningar ser ni med just det här att ordna när- och distansundervisning samtidigt?
Ja, om det är tyst så kan jag ju säga det att i synnerhet när vi pratar om ämnesundervisning, så är det ju knepigt att du har, säg om du har niorna hemma och åttorna och sjuorna i skolan, och så ska den lärare som ansvarar för ett visst ämne bolla mellan de här olika ämnena, så nu blir det ju krångligt det också. Eller om vi pratar om det som är typiskt fall på i många av våra skolor, att vi har så kallade sammansatta klasser, så vet vi att den här tillfälliga lagen säger ju att ettan till trean ska vara i skolan. Så om du har en trea, fyra splitter, som du har fyrorna hemma och treorna i skolan, så det kan bli hemskt många praktiska bekymmer. Och sen det att lärarna måste förbereda sig och planera både för distans- och närundervisning, så om det nu direkt blir dubbelt arbete, så blir det ju nog mer arbete. Och jag tror att det är det här som bekymrar många.
Ja, Inga Nabb.
Jag håller med Kurre här. Definitivt, vi såg ju det redan i våras när de lärare som undervisar i årskurs 1-3 hade elever som var på plats och elever som var hemma. Och en sån här kombination, så jag är nog väldigt, ställer mig väldigt skeptisk till den med tanke på lärarnas ork och arbetssituation. Så att vi ska hoppas att det är ingenting som vi behöver, eller någonting som vi behöver gå till.
Skulle det då vara bättre att gå över liksom till total distansundervisning i en sån här händelse?
Ja, jag vet inte. Det är nog svårt att säga vad som skulle vara bäst. Vi ska hoppas att vi får ha eleverna. Jag hoppas att situationen i Vasa är så pass lugn och bra så att vi får ha eleverna i skolan. Det är det absolut bästa. Sen måste vi väl välja då av två sämre ting om vi kommer till den situationen. Men att samma lärare ska sköta både distans- och närundervisning, det är ohållbart.
Om vi nu då ser till undervisning, då, de andra aspekterna förutom i vilket fysiskt utrymme man det där ska ge den här undervisningen, att om det är på distans eller om det är närundervisning. Du nämnde att fokusera mera på handtvätt och allmänt hygien och sånt här som att alla ska ha egna saxar och egna färgpennor. Det talas ju också mycket om att hålla avstånd. Hur möjligt är det för till exempel lågstadieelever att hålla de här avståndena i en skola?
Jag börjar här, eller så kan jag väl kanske konstatera att det är nog väldigt svårt. Alltså vi måste komma ihåg att de här barnen som kommer till skolan fredagen här i Vasa, så de har spelat fotboll i samma lag hela sommaren. Kanske här sen man fick börja spela från olika klasser, från olika skolor. Barn har nog väldigt svårt att förstå det där, och det är nog en utmaning att hålla grupper isär. Där får vi väl kanske sätta fokus på avståndet, och det är inte heller lätt. Men att vi får jobba på det, att det håller jag med om att det är en utmaning. Och vi ser ju bara hur det ser ut när skolklockan har ringt ut, så är avstånden ganska korta ändå, fast hur vi skulle jobba under skoldagen med det. Så att kanske det som är lite besvärligt för oss som jobbar i skolan nu, att det är väldigt mycket rekommendationer hur vi ska göra, men sen vad de gör på fritiden, så där finns inte samma.
Ja, vad säger du, Kurt Orsell, om den här diskrepansen mellan vad man ska, hur man ska förhålla sig i skolan och sedan fritidssysselsättningarna?
Nu vore ju idealet förstås att man skulle ha likadana regler på fritiden, och om jag tänker nu på, det är nu kanske främst idrottshobbyna som jag tänker på, nu förstås om du spelar i orkester och sånt, att du har människor som är nära dig, så alltid finns det ju den där smittorisken, men att där tycker jag att skolorna klarar av det här bra i våras, att det är ju sen att om det blir väldigt många smittor i någon skola. Vi hade ju enskilda klasser som hamnade i karantän här under de där några veckorna i våras. Och det där, om det blir hemskt mycket sånt här, så nu blir det ju då att bedöma sen att var går gränsen för att man kan hålla skolan igång, och var börjar det bli för krångligt, att om man nu titt som tätt har en klass borta, två klasser borta, så kan det ju bli att överväga sen att måste man så att säga flytta undervisningen till distans. Och det som ju är bra nu, att förhållandevis bra, har hälsovårdsmyndigheten reda på de här kedjorna, att man har lyckats följa med, och nu den här telefonappen som ska börja följa upp de här kedjorna, så den är ju under utprovning, och vad jag har förstått så i augusti så får man börja ladda ner den, så bättre och bättre får vi ju pejling på dels att var vi har de här smittorna, och förhoppningsvis ska vi få någon vaccin i något kedje också, men kanske inte på den här årets sida.
Emilie Jäntti, hur ser du på frågan om avstånd i skolmiljön?
Ja, jag kan ju tänka mig, speciellt i lågstadieålder, att det är väldigt svårt. Och nu är det ju liksom också svårare liksom i de högre klasserna sen på andra stadier och högstadie också. Men jag instämmer nog här lite vad som redan sades, att man skulle ju hoppas att det till en viss del skulle vara liksom att folk skulle förstå att när skolorna har ändå så pass stränga regler om hur man ska gå tillväga, att det också sen skulle liksom uppskattas, och att man också sen skulle gå efter det också på sin fritid. För sen är ju frågan att hur mycket hjälper det sen om man har väldigt liksom strikta restriktioner i skolorna och hur man ska sköta saker. Men sen direkt när skolklockan ringer och dagen är slut, så sen så far alla ändå hem och leka med varandra eller umgås på helgarna och så vidare. Så där är ju sen den frågan att hur bra fungerar det sen i praktiken egentligen.
Precis. Under vårens period av distansundervisning så talades det också en hel del om vikten av att stödja de elever som är i behov av mer stöd i undervisningen också på distans, samt att så att säga fånga upp dem när skolan återgick till närundervisning igen. Inger Nabb, hur gick det med den saken på våren, eller är det här någonting som man kanske ser effekterna av först nu på hösten?
Det är klart att under de två veckor vi gick i skolan så hade ju lärarna möjlighet att göra en uppskattning och se var det har uppstått luckor, och det är ett jobb som vi får fortsätta med nu här när vi tar i tur med det och sätta in stödundervisning där det behövs. För att nu tror jag att det finns luckor att reparera, och det kan det finnas ganska länge framöver.
Skolorna är ju, om man nu får lite karikera här, men ständigt är det för lite resurser i skolorna. Du nämnde här tidigare, Inger Nabb, att man borde ha egna saxar och egna färgpennor, och tolkar nu det åtminstone på det viset som att det är skolan som borde stå för det. Sen här nu då, om det behövs mera stödundervisning, så är det ju fråga egentligen om mera lärartimmar då. hur ser det ut med finansieringen av det här ur ditt rektorsperspektiv?
No, visst skulle det behövas mer än vad vi har definitivt. Alltså, det är helt klart att ska vi möta upp till alla behov så skulle vi behöva mer resurser. Nu hade ju tack och lov kommit en liten del från det där staten för att reparera, men det är svårt att säga vad behovet är. Jag tror att det är större än vad det räcker till det som kommer. Så att vi får helt enkelt inom ramen för rådande resurser försöka lösa det. Men det är ju synd att det samtidigt är ganska dåliga, ekonomiskt dåligt i kommunen och landet också. Så att det har sparat in redan före det här.
Kurt Torssell. Vad kan utbildningsstyrelsen göra i det här fallet?
Alltså det är ju det som delades ut det här corona-understödet för vad det är en formulering, att för att minska effekterna av coronaviruset sätts de här olika dels med stöd och extra undervisning och kartering och sånt här, så delades det ut här under sommaren närmare 100 miljoner om jag minns rätt. Och det kommer antagligen osäkert att diskuteras under statsbudgetsmanglingen att behövs det mera för att så att säga lappa på det som har uppstått under coronatiden här. Så det är ju en sak och sen det som Inger lyfte upp här med att skolorna vet ju bäst vad det lokala behovet är, att var satsningarna behöver göras. Så jag tror att det kan vara ganska stora skillnader också från till och med inom skolan och inom klasserna.
Emilie Jäntti, Skolungdomsförbundet gjorde en enkätundersökning om vad skoleleverna själva tyckte om distansundervisningen och hur de uppfattade att det påverkade deras skolgång i våras. Resultaten var ganska varierande.
Ja, det var de faktiskt. Vi fick ganska mycket svar, så det var vi väldigt nöjda över. Men vad heter det nu, till exempel så kan man se här att av studerande i yrkesläroanstalter så tyckte 32% att det bör arrangeras stödundervisning i sommar. Och motsvarande siffra var då 17% i gymnasiet. Och jag tycker ändå att det ändå är liksom på det sättet en oroväckande siffra när det kommer till andra stadiet. Att ändå ganska stor del tyckte att det skulle ha behövts någon form av stödundervisning i sommar. Och där hoppas vi ju liksom att det kommer att komma någon form av möjlighet att få det här stödet för de människorna som kände att det skulle ha behövts lite extra hjälp.
Kommentarer på det, Kurt Torssell?
Alltså det är under gång nu när det gäller yrkesutbildningen, så planeras det ett nytt statsunderstöd, men jag måste säga att jag vet inte exakt vad de där detaljerna är där, men att nu tror jag liksom både med vad heter det, coronavåren och sen överhuvudtaget, så blir det nog mer och mer aktuellt med stödformer för andra stadier också, att om vi tar gymnasielagstiftningen och ändrar så att stödundervisning ska bli, specialundervisning ska bli möjligt att få också i gymnasiet, så jag upplever nog att både lagstiftaren och myndigheterna har så att säga tagit lyra på det här behovet, att det har ju tidigare också visat sig att inte försvinner ju den som har stödbehov i grundläggande utbildningen, så inte försvinner det ju under sommaren mellan nian och första året på andra stadiet. Så det är nog, jag tror att det är en väg som vi går.
Under distansundervisningsperioden i våras så blev det väldigt tydligt att de här olika skolornas förutsättningar för att ordna distansundervisningen var rätt olika, om man då tänker till exempel på tillgången till elektroniska hjälpmedel i form av läsplattor bland annat. Inga NAB, hade skett någon förändring på den punkten under de här sommarmånaderna?
Om vi rent konkret tänker på tillgången på apparatur så jo, en liten förbättring där. Och det där man då tänker förstås på beredskapen både hos elever och lärare, så för oss här i Vikinga så har vi ju 5-årskurser som har ganska god erfarenhet eller goda an mycket redan, och det får vi ju bygga på, så att beredskapen är bättre nu, men Samtidigt så är väl kanske ett problem det att apparatur blir föråldrad och vi märker här hos oss att där skulle vi nog behöva en uppdatering. För vi hade väldigt mycket både bärbara datorer och också plattor utlånade under våren. Och det räcker inte till alla.
Emilie Jäntti, hur ser ni på från Skolungdomsförbundets sida på den här saken?
Man ska ju hoppas att det har kommit liksom en viss lärdom och en viss liksom information från våren just att vad som behövs och vad som behöver förbättras när det kommer just till alla de här Google Hangouts och Zoom och Drive och Office och allt vad nu som har använts. Och vi hoppas ju absolut från vad heter det nu, från förbundets sida att det finns resurser och att det finns möjlighet att utveckla just de här alla systemen som används. Det är ändå högst oroväckande när, vad heter det nu, 43% av andra stadiets studerande enligt vår enkät har känt mera stress och mera arbetsmängd nu på grund av den här coronavåren, och 68% av alla som studerar gymnasiet som svarar på vår enkät har också känt en mer arbetsbörda. Att där vet jag inte riktigt att kan det ha att göra med att det inte kanske har varit så bra planerat just då på våren när det blev så snabb övergång, eller att det kanske inte har funnits så hemskt mycket tillgång till olika sån här olika grejer på internet som man kan använda till distansundervisningen. Men jag hoppas verkligen att kommunerna och alla liksom tar det på allvar och vad heter det nu, och på riktigt lägga liksom extra resurser bara det finns på just de här olika systemen så att undervisningen blir så bra som möjligt på distans också.
Kurt Torssell, i utbildningsstyrelsens material inför den här hösten och den exceptionella situation vi befinner oss i så fastnar jag för en sån här formulering att där det står att följande åtgärder är viktiga med tanke på ordnandet av skolarbetet hösten 2020. Man ska se till att trygga tillgången till digitala verktyg, förbindelser och material. Vad betyder det i praktiken?
I praktiken betyder det ju ungefär det som det sägs, att man ska se till att eleverna, när vi pratar om grundläggande, så ska det ju vara kostnadsfritt för eleverna. Och det som man från utbildningsanordnarens håll kräver att ska finnas, så det måste man tillhandahålla också. Så om man behöver datorer och material, så då är det ju liksom upp till skolan och kommunen, i de flesta fall är det kommunen vi pratar om, som ska se till att, precis det som nämndes här tidigare, att för det första att man har tillgång till maskinerna. På andra stadier är det ju annan sak, för där kan man ålägga studerande själv skaffa det här. Men att i grundläggande så bör ju skolan har de här maskinerna. Det är ju bra att minnas att det är inte förbjudet att använda egna maskiner. Och det som jag kan tänka mig att det är ett problem, så i våras vet jag att när alla elever var borta, så var det ju så att kommunerna ofta gjorde så att man tömde så att säga skolan på egna maskiner åt de som behöver. Men om vi nu får ett sånt läge där en del av gänget är i skolan och det behövs maskiner där och en del av gänget är hemma och det behövs maskiner från skolan, så det kan nog vara svårt att då är nog sommarmånaderna ganska kort tid att reagera på det här. Och sen förstås att de här verktygen finns, vad man sen då har valt för plattformar att använda. Och nu handlar det ju också om kunnande hos lärarna och sen de skolorna som är vana att jobba under närundervisningsperioden med digitala verktyg, så har ju en klar rutin och vana att handskas med det, som om det är någon som börjar så att säga köra in det på allvar först när barnen och eleverna är hemma, så är ju steget längre. Men att nu är det många aspekter att fundera på.
Men jag tycker ändå att det låter som att det kanske skulle finnas utrymme att så att säga systematisera den här saken, att man kunde man det där uttrycka det där tydligare, så att säga att varje första klassist, om jag nu drar till med någonting här, varje första klassist ska få en egen läsplatta då för att använda sig i undervisningen. Är det helt utopistiskt?
Jag tror att en sån där formulering är säkert inte att vänta sig. Men att om man formulerar det så som det brukar vara, så sägs det ungefär så här, att om det skulle vara det man vill nå, så att varje elev i första årskursen ska ha tillgång till ett digitalt verktyg, för vi vet att det finns, utan att göra reklam för några olika brand, så det finns olika operativsystem, det finns olika undervisningsplattformar, och det har man velat också från lagstiftarens håll låta kommunerna välja själv, att vilken linje man väljer, att kör man med digitala sådana läsplattor, eller kör man med någon sorts Chromebookar, eller med andra system på laptopar, så det uppfattar man att det ska, man får bestämma i kommunen om vilket system man väljer, och det är ju bra att ha möjlighet att ha olika alternativ. Att problemet nu är det ju liksom, jag tänker i synnerhet på svenskspråkigt håll, så är ju tillgången till digitala läromedel inte samma som på finska. Att där är ju förstås det också, att om man pratar om digitala läromedel, så kunde det ju vara ett bättre läge också. Och sen att de här plattformarna, om man skulle förenhetliga, så i flera andra länder så diskuterar man det här om att man borde ta ett statligt ansvar för den här både undervisningsplattformen och sen innehållsproduktionen. Men att i Norden så har man nu valt en sån här linje, som vi också i Finland har, att var och en gör lite hur man kommunalt har beslutat och har rätt att göra.
Nu börjar det också gälla hårdare regler för när barnen ska vara hemma. Minsta förkylningssymptom så bör barnen hållas hemma, och det här gäller ju i och för sig också lärare. Hurdana konsekvenser tror ni det här kommer att få? Så gott som alla snorar eller hostar ju lite på hösten och vintern. Vad säger du, Inga Nabb?
Jag hoppas att det blir så lite snorande och hostande som möjligt. Jag hoppas att den här effektiverade handtvätten har påverkan på vanliga förkylningar också. Men givetvis får man fundera vad som händer när många lärare eller många i personalen insjuknar och det där. Det finns en viss tillgång på vikarier, men där kan man också tänka att hur klokt det är med vikarier som hoppar från skola till skola. Att när man också talar om att vi ska försöka hålla skolorna med det där endast elever och personal. Så att vi får se hur det går. Jag hoppas att vi ska kunna hållas friska, men man ska bli hemma om man är sjuk. Och där tror jag att många lärare har mycket att tänka till för att och faktiskt hållas hemma och inte komma till jobb.
Emilie Jentti, vad tycker du om de här hårdare reglerna?
Ja, det är ju såklart, det finns ju en orsak för det finns de här hårdare reglerna, och det är ju såklart positivt. Det är ju för allas liksom bästa hälsa som de finns. Och helt som Inga sa där, så klart finns det ju en viss liksom konsekvenshet med att det just sen kommer kanske vikarier som hoppar sen från skola till skola. Men ja, man får ju hoppas att folk hostar och snorar så lite som möjligt. Men liksom, nu tycker jag ändå att det är bra att man liksom vid ändå minsta tecken ombeds att hållas hemma. Att det är ju ändå för allas hälsa. Och hellre det att en person nu hålls hemma sen än att man hamnar och sätta en hel skola eller klass i karantän sen för att den visar sig ha coronaviruset. Så man får hoppas att folk får hålla så friska som möjligt nu.
Kurt Torssell.
No, väldigt långt så här som det sägs tidigare, och det är liksom, min oro är kanske den att de regionerna där det redan nu är testningskapaciteten långt använd, så om det blir hemskt mycket testande på grund av att folk har flunsasymptom, så räcker testningskapaciteten till. Men att tanken är ju helt klar här att man ska hållas hemma om man har symptom, och målet är förstås att undvika att man sprider smittor, för att det har man ju nu sett här på vad heter det, skriverierna i medierna att hur lätt det kan spridas, och om man kommer med ett flyg så kan man plötsligt ha väldigt många som har smittade, som det var något fall här, så den där kombinationen att ett litet tätt utrymme, okej, ungdomar och barn smittar inte från varandra till varandra så kraftigt som vuxna, men att nu är det ju liksom det gemensamma goda i åtanke som man har de här reglerna.
I väntan på en rekommendation från THL så har det ju också diskuterats frågan om ansiktsskydd i skolan. Är ansiktsskydd någonting som skulle fungera i ett lågstadium? Vad säger du, Inga Nabb?
Svara nog nej på den frågan. Jag kan inte tänka mig att det skulle fungera speciellt bra med småbarn. Eftersom man är väldigt noga hur man sätter på sig ett andningsskydd och tar av det och inte rör vid det under tiden som man har på det, så blir det så är det är nog en stor utmaning för oss i personalen att hålla efter det.
Emilie Jäntti, vid de lite större skoleleverna.
Ja, jag skulle nog säga att där kanske man har en bättre chans att få det att fungera, just speciellt då vid andra stadiets utbildningar samt också högstadier. Att kommer det sådana rekommendationer så hoppas jag ju verkligen att skolorna tar det i beaktande. Att jag tror nog att det fungerar nog.
Vi har ännu inte diskuterat lärarnas eventuella oro. Hur ska lärarnas eventuella oro för den här smittan tas i beaktande i skolan? Vad säger Kurt Torssell?
No, där är kanske, jag skulle kanske lite skilja på de här grupperna, att de som är oroliga och de som har någon medicinska skäl att de hör till någon riskgrupp, så där skulle jag kanske göra direkt en liten skillnad på att den där oron är på det viset förståeligt, och jag skulle säga kanske om man tänker på psykiska planen så det är ju nog jobbigt den här tanken att lärarna och skolorna är ju tvungna att leva i en ovisshet när inte vi vet hur det blir, och jag tror att det tär på många. Och sen att om reglerna, ska vi säga på grund av att det finns smittor i kommunen, att man måste börja ha folk på distans och så här, så det är liksom, den biten är tung för alla. Men sen har vi ju förstås personal som hör till riskgrupperna, och då enligt våra instruktioner så tillsammans med arbetsplatshälsovården eller skötande läkaren så måste man då fundera på att hur man kan tackla det här. Att det är klart sagt att inte kan man riskera någons hälsa med vad heter det jobbet heller, men att det där är från fall till fall måste man kolla den där saken. Så det är nu vad vi har rekommenderat, och jag tycker att den här mentala biten så är ju förstås, om någon har väldigt känner väldigt mycket stress och oro inför det här så är det ju jobbigt, men att det får man nog försöka tackla precis som med alla andra åkommor.
Inga Nabb.
Givetvis finns det lärare som är oroliga förstås, precis på samma sätt som inom andra yrkesgrupper. Det som ju skiljer lärarna är ju förstås det att vi har inte möjligheten att göra distansarbete, och det kan jag tänka mig att det finns lärare som upplever det som en negativ sak, men att än så länge har jag nu inte märkt av någon direkt större oro.
Där sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Inga Nabb, Kurt Torssell och Emilie Jäntti. Mitt namn är Filip Sten, och Slaget efter 12 hör ni igen i morgon.